Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Fredrik är tillbaka, Johan är här och jag heter Mattias Svensson. Välkommen till The Usual Suspects. Podden som ses ibland, och nu är det faktiskt 5 år sedan vi började, vilket vi glömde nämna, men nu kan vi ju höja glaset över en sån liten sak.
En sak, ja. 5 år, det är inte lite det.
Nej, så det vi har ju varit tysta i några år, men
vi hoppade över ett år.
Ja, men nu tänkte vi å andra sidan att när vi har så trevligt så kan vi köra på.
För det, då kan vi köra 6-årsjubileet på en gång.
Idén för det här från början var det att vi satt och pratade privat. Då sa Johans fru Frida bara, där borde vi spela in och göra en podd av. För det var så det var från början.
Det. Ja. Och det har hon ångrat ända sedan.
ja. Men det är lite så det är. Liksom. Vi sitter här och pratar en fredagkväll och dricker alkohol och ojar oss över tidens ondska.
Det var ju lite det som var tanken, eller hur? Att det var liksom, häng med nyliberalerna på efterfest. För det är så här vi låter. Det är ju sånt här vi pratar om när det är efterfest. Ja. Och lite med musik kanske vanligtvis när det är efterfest. Men...
Och det är ju så, om det är tiden eller åldern, men vi har ju blivit gnälligare med tiden.
Ja.
Och det här avsnittet är inget undantag, därför att...
Det var bättre förr.
Ja. Och ju förr dess bättre. Och då gjorde vi ju regelbundet en massa avsnitt, så det är klart det var bättre förr. Men du, Johan, har ju haft ett... ångestmoln hängande över dig, och du har ju hanterat det som du brukar hantera ångest, nämligen genom att skriva en bok. Du har jobbat en hel del, det tog säkert 3-4 veckor den här gången. Och jag tänkte att oj, men för jag trodde att du precis som jag bara skulle uppdatera en greatest hit, men du skrev om den helt, har jag förstått. Och jag sitter och håller i den nu, det kapitalistiska manifestet.
Färsk idag.
Helt färsk, jag har inte hållit i den förrän idag.
Jag höll den faktiskt igår.
Va?
Ja,
du höll den först?
Men berätta, vad är det mörka molnet som framförallt hänger över den här uppdateringen?
Ja, det är så många mörka moln, och det är därför jag skrev den. Och det är, om någon någonsin skulle försöka göra en sån här personlighetsanalys av mig utifrån mina böcker, så ser man att allt jag har skrivit om har handlat om saker som har gått snett i världen. Någonting som folk har missuppfattat eller någonting som på väg käpprätt åt skogen. Och för 20 år sedan så skrev jag till världskapitalismens försvar, och det blev ju min genombrottsbok. Det var den som då tog debatten mot globaliseringskritikerna och som blev min nyckel till att få ägna mig på heltid åt att sitta och skriva och ägna mig åt idéer på olika vis.
Nu är det ju väldigt djuret i en världsstjärna också.
Ja, och det var en biljett. Det är det ju. Nej, men för då kunde jag göra det här på flera språk.
Ja, just det.
Också just det. Sakerna började översättas och sånt. Sen dess har ju allting gått helt fel. Och därför behövde jag träda fram till kapitalismens försvar igen, kände jag. Inte i, alltså, så här, jag har ju en sån här tendens att jag går emellan, ofta många gånger under dagen, mellan radikal optimism och en känsla av hopplöshet. Och det beror ju på om jag tittar på vad som faktiskt händer i världen, vad forskare, entreprenörer och innovatörer gör. Och då kan man ju se att 152 000 människor lyftes ur extrem fattigdom varje dag sedan jag skrev till världskapitalismens försvar. Men sen så drabbas jag av hopplöshet när jag tittar på hur politiken funkar och vad människor tycker och tänker och gör mot varandra. Och då ser man kollektivism och en revival för nationalism och för socialism runt om i världen. Och det är väl det boken handlar om. Hur hade jag skrivit världskapitalismens försvar om det hade varit dagens kritik av kapitalismen som stod i centrum? Och då är det, ja, det är oron över avindustrialisering av västvärlden, deaths of despair, miljöförstöring, klimatförändringar, existentiell tomhet och ensamheten i köpcentret. Det är behovet, viljan att ha någon slags industripolitik som visar vägen och skapar goda gröna industrijobb för verkliga män och liknande. Allt sånt försöker jag skriva om där.
Veganism för män.
det är nästa bok.
Får jag avbryta det där med mitt... Du sa i 20 år har allt gått fel håll. Är det inte egentligen bara ganska sent det här negativa? För mina, även efter du skrev din bok, första boken för 20 år sedan, så tycker jag vi hade ju en våg av ganska bra, både idémässig och faktamässig utveckling efter liksom, när kom boken 2002.
Det är ju fortfarande så att i alla fall fram till pandemin så har ju indikatorer på mänsklig välbefinnande gått åt rätt håll, väldigt snabbt. Ja. Och faktiskt... snabb, och det är bra att du nämnde det, därför att det har gått snabbare än någonsin tidigare under de här 20 åren.
Just det.
Om man bara tar en indexgraf över hur många som led av extrem fattigdom, av analfabetism, barnadödlighet och kronisk undernäring. När jag skrev till världskapitalismens försvar så har allt detta minskat ungefär 50% sedan dess. Så det är liksom, vi borde stå och jubla över den faktiska utvecklingen. Men politiken har gått åt skogen. Inte under alla de här 20 åren, utan om jag ska sätta ett årtal så är det sedan 2008. Det är finanskrisen. Där började
jag. Jag skulle nog säga sedan 2001.
Ja,
jag kriget mot terrorismen. Men det är min bok, Den stora statens återkomst.
Ja.
Men det beror ju lite grann. Men då tittar jag på politiken just och politiken i västvärlden, för... den börjar ju där, och stimulanserna som sen pajar
men,
till.
Men jag skulle säga att Den stora statens återkomst är en prequel till 2008. Att 2008 är det stora brottet när politiken verkligen radikalt går åt fel håll. Mm. Vi får stora vändningar på olika vis. Vi får den populistiska backlashen, och vi får Kinas auktoritära backlash. De sakerna hade börjat grundläggas från 2001 och framåt. Det håller jag med om. Så att du har idébiten där, men sen börjar det spåra ut på allvar. Men den, om jag ska plocka ut en enda sak som har varit förödande för världen och för idéklimatet, så är det Kina. Och det finns ingenting som har gjort mig så besviken sen jag skrev till världskapitalismens försvar, just som Kinas utveckling. Därför att då hade det just varit 20 år av otroligt snabb ekonomisk utveckling i landet, som många, och jag inkluderat, trodde skulle fortsätta med politisk öppning på olika vis. Det fanns väldigt mycket tendenser till det faktiskt.
Alla andra länder som gjort samma resa hade ju haft den utvecklingen.
Ja, idag finns det en uppfattning om att det var fullkomligt naivt att föreställa sig att det någonsin skulle bli någon politisk öppning i Kina. Men det finns extremt starka empiriska resultat på det området. Välstånd, utbildning, medelklassens tillväxt och demokratins och mänskliga rättigheters etablerande. Extremt starkt. Det skulle ha varit fullkomligt irrationellt att inte ha med det i bakhuvudet. Men jag fick helt fel. Det har inte hänt. Och då skulle man ju kunna säga att jo, men det är fortfarande tidiga dagar. Kina är ju inte ett rikt land. Men Kina per capita. Alltså, vi tror att de är rika för att de är så många.
Ja,
så det är en stor ekonomi.
Jag skriver också i Frankrikes bok. Där, ni måste fatta det. Att de har fortfarande bara en tredjedel av inkomstnivå. Ja. De är för rika för att de är många, inte för att de är rika.
Kineser är ungefär lika fattiga som man är i Gabon. Och i Dominikanska republiken.
Ja.
Och det, alltså, det är ju mycket tidigare än när Taiwan och Sydkorea och andra länder demokratiserades.
Exakt.
Och vad jag tror är ju att ett skäl till att vi fick den här auktoritära backlashen i Kina är just att de började känna av de här krafterna som hade börjat frigöras av den ekonomiska liberaliseringen, av välståndet. Och då har det alltid funnits en dragkamp inom kommunistpartiet. Hur mycket ska man släppa fram?
Deng,
hur mycket ska man slå
Xi
ner? Precis. Ja. Och Xi vann.
Eller Xi,
och har vunnit under de senaste 10 åren.
Sen är det också det att liksom när det går bra så tenderar särskilt de här länderna med en tidig utveckling så där att de blir rätt korrupta. Det finns korruption, den grasserar och man tolererar det. Och sen kommer det någon ideolog och ska slå ihjäl korruptionen och slå ihjäl allt annat också.
Ja, just det. Och det här höll på mycket med, det med bistånd och utvecklingsfrågor. Så här, men, för att när man ökar, när det kommer så nya pengar, då ökar incitamenten till korruption. Det vill säga, så när ett land får tillväxt, liksom, då finns det mer pengar att korrumpera för.
Ja.
Liksom. Så då liksom, och det här är ju ett icke. I en rättsstat, i ett välfungerande, liksom ett land med goda institutioner, sker ju inte det här. För då finns det, men i ett sånt land som inte har goda institutioner, ja, då skapar ett ökat välstånd, ökad incitament för att snå åt sig saker på ett orättfärdigt sätt. Och då finns det också starka instrument för en auktoritär makt att kontrollera det här. Och då slår man ner på allt annat också. Men det kanske bara är en chimär. För det som egentligen skett har ju varit att man, du är rätt, din analys är ju starkare, Johan, för du säger bara så här, om vårt maktmonopol utmanas av den medelklassen, då kör vi en tank så vi sida vann.
Det som har förändrats med det klimatet är ju dels att världen har börjat imponeras av den kinesiska modellen. Och inte av vilken kinesisk modell som helst. Inte av den som faktiskt skapade allt det här välståndet och minskade fattigdomen så snabbt. Därför att det var, som det har visats av Ning Wang och Ronald Coase och andra, det var ju gräsrötternas kapitalism. Det faktum att man i byarna de facto privatiserade marken, startade företag informellt. Och Deng Xiaoping accepterade det.
Ja.
Istället för att, det var ju hans stora insats. Istället för att skicka dem till arbetsläger, som man borde göra enligt vad politbyrån sagt tidigare, så sa han, ganska bra att ni skapar så mycket välstånd. Ni får väl göra det.
Vi kan
det,
tolerera det.
Exakt.
Men det är inte det här en central poäng? För du säger ju att Kinas vändningen i Kina var ju bottom-up, inte top-down.
Mm. Yes. Och vad som har hänt, problemet är att ungefär efter finanskrisen, i samband med det, och om man tittar om vissa, det finns en hel rad böcker av Kina-kännare om detta som menar att det var en vändpunkt som redan skedde före Xi Jinping som ägde rum ungefär i samband med finanskrisen. Och det handlade dels om att ett äldre garde kring Deng Xiaoping började lämna, men också att två saker förändrades. Finanskrisen gjorde att alla tyckte att nyliberalismen är död. Det var inte bara liksom svenska kultursidor och utan även i Kina var det känslan så här, titta, den västerländska modellen kanske inte funkar. Det här kanske är trots allt vårt ögonblick att visa framfötterna. Men det andra var att det var en hel rad färgrevolutioner i tidigare Sovjetrepubliker. Det var Georgien och det var Ukraina och Kirgizistan och liknande som förnyade den här skräcken inom ledarskapet för att tänk om vi tappar makten i takt med att vi har en ekonomisk liberalisering. Och sen kom den arabiska våren dessutom. Och då så var det 4 grupper inom eliten. Det var armén, det var statsbolagen, det var säkerhetstjänsten och det var kommunistpartiets propagandaapparat som passade på att utnyttja tillfället till att pressa Hu Jintao, som då var generalsekreterare och allmänt omvittnad ganska vek, till att säga, det där kommer hända oss också om vi inte sätter stopp nu. För nu håller allt på att gå åt skogen. Och där kommer den andra vändpunkten. Alltså den första var att Deng Xiaoping började släppa fram de krafterna. Det var den första. Den andra var att den här gruppen vann makt. Och sen konsoliderade den makten med Xi Jinping. Och problemet är att just nu så tittar omvärlden på Kina och ser, titta, de har blivit jätterika. Och titta, de är superauktoritära. De krossar de fria medierna. De krossar civilsamhället. De förstör techbolagen. De förödmjukar entreprenörerna. Och de växer snabbast av alla. Vi måste göra så också. Och det värsta av allt är att det börjar hända i västvärlden också. Västerländska demokratier. Att liksom från Marco Rubio och andra så här, titta, Kina är så duktiga med industripolitik och made in China. Vi måste göra det också. Här i Sverige så Ivar Arpi säger så här, titta, Kina satsar på självtillräcklighet. Ja, men då ska vi också dra hem produktionen och tillverka iPhones i USA istället för i Kina. Det är så vi blir starka. Så att det är inte bara att Kina har blivit sämre, utan det faktum att Kina blir sämre påverkar alla andra till att tänka att vi måste bli mer som dem.
Stämmer det? Därför att jag får intrycket att hypen över Kina var störst i omkring där finanskrisen och åren därefter. Rushir Sharma, som jag tycker väldigt, han är krönikör i Financial Times till exempel och har skrivit ett antal böcker som är väldigt intressanta. Han skrev om just liksom Davos omkring 2011. Då var alla liksom begeistrade av just det här kinesiska liksom att
skål.
Det här.
Skål. En efterfest.
Ja. Tack, men också liksom att du har, vad heter han, Thomas Friedman som ville vara Kina för en dag.
Skrev till mig så här, jag hatar Thomas Friedman.
Ja, men det är ju världens jävla snackpåse. Han älskar sin egen röst och bara, jag har hört någon föredrag med honom. Han kommer på saker som han tycker är så bra
på,
så
han måste
är ju väldigt duktig på one-liners. Ja. Nej. Och på att kommunicera.
Så nej, men han är sådär, ja. Nej, det är en snubbe som älskar sin egen röst och som anpassar analysen efter liksom dagsläget och sådär. Och han vill ju då bara Kina för en dag, men inte två. Och då skulle han liksom införa en, för han hade då precis blivit nyfrälst kring, han hade kommit på det här med klimatet. Och liksom
ja, skrev
ja,
det var,
ja.
2000
kolkraft. Och han var verkligen sån här liksom, utlysad ny tideräkning och sånt där liksom, det är verkligen dumt. Men han är ju liksom en temperatur. Och jag fick intrycket att där någonstans så fanns liksom den här totala Davos-naiviteten kring Kina. Den finns inte riktigt idag, den finns en del, för Xi Jinping är ju trots allt väldigt ambitiös på miljöområdet och sånt där. Liksom, han har ju greenwashat diktatur så det står härliga till liksom. Men de har ändå varit, det här med liksom slavläger och förstöra Hongkong och sådär har ändå liksom lite grann fått en och annan att men, det är ju en sund reaktion på det sättet, den här kritiken som finns nu, för den handlar ju om att Kina har blivit mer auktoritärt och är farligt på ett helt annat sätt.
Men jag tror att du har rätt när det gäller Thomas Friedman och Davos-gänget. De är inte riktigt lika stjärnögda inför Kina nu. Men det har förvandlats till, och det inom parentes, det är så himla intressant den där stjärnögdheten, för att den handlar ju om varför etatismen alltid på något vis kan bli populär. Därför att det räcker alltid att utlova resultat på något vis. Det räcker att säga att vi kan peka med hela handen. Vi kan utlova en grön omställning mycket snabbare än ni käbblande politiker i demokratin där borta. Och det räcker. Och sen tittar man inte på resultaten. Och som du tipsade mig om, det var Jonas Gravström, va, som hade studerat, ekonomen som studerat vindkraftsutbyggnaden i Kina. otroligt mycket snabbare utbyggnad än i några andra länder. Alla i några marknadsbaserade demokratier. Vindkraftverk överallt. Det var ju bara det att det producerade inte så mycket energi. Och en tredjedel var inte uppkopplad mot elnätet.
Nej, för det var direkt farligt.
Ja, vad spelar det för roll? Därför att de uppfyllde planen. Med antalet...
Det var ju att bygga ut kapacitet.
En traktor.
Ja,
precis. På Potemkin-krisen, ja.
Så att... Men det stämmer, att den här generella bilden av att Kina är idealet, det tror jag har försvunnit fullständigt i västvärlden. Det finns i diktaturer runt om
mycket,
i världen.
Frankrike pratar mycket om det, för att det är så att där staten visar att man kan...
Jo, men det är det andra. Jag tror inte att de längre beundrar liksom Kinas politiska modell eller Xi Jinping, utan tvärtom... De är farliga. Vi måste ta upp kampen mot dem.
På
men
då
måste vi lära
verktyg.
Oss av... Exakt. Vi måste lära oss av deras Made in China-plan. Ja. De har pekat ut strategiska industrier som de ska dominera.
Ja.
Vi ska göra detsamma. De
vi ska
hem
också bygga vindkraft som inte kan användas.
Nej, men jag tycker det är jätte... Jag tycker
ja, men det är ju det blir i praktiken.
Men jag tycker det är jätteviktigt hemma att... Nu pratas det mycket om att Kina då håller på liksom och tävlar även liksom i innovations längst fram. Det är inte bara att de kopierar, utan de är också nu och tävlar liksom med innovationer och med liksom, längst fram. Men alltså, Kina är fortfarande ett u-land.
Mm.
De är ju inte liksom med i toppen.
Här får vi alltså in
tre munkar.
Tack Frida, för att vi ska kunna hålla igång ett tag till. Ah, vi får inte äta chips och nötter för att det låter i mikrofonen.
Just det, vi får ta varsin frityrmunk. Nice.
Jag hör
nice,
någon som nice. Vill ha.
Ja, jag tar gärna.
Kör.
Tack. Nej, men jag retar ihjäl mig på det här Kina-vurmen och den här besattheten av detta.
Det här, apropå att det är rent ekonomiskt egentligen fortfarande ett u-land. Vi använder väl inte det begreppet längre, vi som har läst Hans Rosling, utan det är liksom ett medelinkomstland, ja. Men ett fattigt medelinkomstland.
Men snitt än Grekland.
Och fattigare än Dominikanska republiken fortfarande.
Men inte
per
det
capita. Att... Och då så tänker man att men de är fortfarande i framkant på många tekniska områden, och det är de. Därför att där det finns... Delvis därför att de har stulit en del idéer och teknik från västvärlden. Men också för att de har lämnat en otrolig frihet faktiskt till entreprenörer på områden som de vill befordra. Mycket mer än vi har i västvärlden, där vi är omgärdade av säkerhetskrav och tillståndskrav och galenskap och byråkrati på alla områden. Och då lyckas de göra det. Men det här tycker jag är en aspekt som glöms bort av alla. Utom någon person som har skrivit om det, som jag har stulit ifrån och jag kommer inte ihåg vem det är. Det problemet är att Kina gör det just prestigeskäl. Så vill de ha en teknik som är allra längst i framkant för att kunna visa upp. För att byråkraterna, för att bolagen vill kunna visa upp för politbyrån, kolla vad vi kan göra. Och det är inte den tekniken som ett sånt utvecklingsland behöver. Ett sånt utvecklingsland behöver... Ta fram till exempel liksom halvledare på precis den nivå som deras företag behöver. De behöver ta fram olika typer av mekaniseringsprojekt som är precis på den nivå där de befinner sig. Det är det som kan ge dem utveckling, och det är det som skulle ha uppstått om det hade varit marknadsbaserat och efterfrågestyrt. Men när det finns en politisk prestige i det. När det är någon som säger ovanifrån, ni ska vara bäst i världen, ni ska bygga det här som kan liksom chocka fransmän till underkastelse.
Mm.
Att då blir det de här extremt dyra, kostsamma projekten som inte ger deras industrier precis det de skulle behöva.
Men det är därför de har gått ner från 10% tillväxt till 7.
Ja, nu 4,9.
Ja.
Och det är förmodligen fejk det med.
Ja, precis. Men jag menar, det är liksom att... Jag kommer tillbaka till Magdalen och Robinson som bara säger liksom att ja, men de har ju varit en sån här catch-up-ekonomi.
Mm. Acemoglu, alltså med stumt G uppenbarligen.
Acemoglu
och Robinson som skrev
i turkiska.
How Nations Fail.
Jag vet, men så här, de sa ju så här bara, nej men i en att vara en upphämtning, catch up ekonomi, alltså upphämtning här med alla andra, när du checkar in liksom i den globala ekonomin och du har liksom en enorm arbetskraft som kan göra billiga arbeten, ja då halverar du fattigdomen, eller du får tre fjärdedelar fattigdomen försvinner på 30 år. Det är inte så konstigt, jag vill bara, du bygger massa fabriker där så. Men att sen att vara i framkant.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Kräver då liksom en frihet att skapa. Det skapar alternativa eliter som, och då måste den auktoritära staten välja. Vill du tillåta de här alternativa eliterna att skapa, att växa fram, då kommer du inte längre att kunna behålla ditt auktoritära samhälle. Så att, och de, jag tror att de har haft rätt i det, därför att den här 10% tillväxten fungerade, men en entreprenöriell ekonomi som är okontrollerbar, för den är ostyrbar, liksom, ingen visste ju så här, ta så här bara Facebook, Twitter, alla de här sakerna, Amazon, bara, det var ingen som pekade med det handen att det kom, utan det kom ju liksom, sen kan hon här Mastercard och säga vad hon har sagt, men det var liksom ingen plan från Pentagon eller från liksom...
Det var ju inga företag som ens förstod värdet av internet från början. Det var ju sådär, alltså att, ja, men vi får för oss att privatisera det här. Jaha, liksom, säger IBM och andra och tycker att det är väl ingenting. Så det är ju sådär, alltså det är oerhört svårt förutsägbart, och det är ju liksom själva charmen med fria samhällen, att
ja, men
du får bli överraskad.
Inga företag. Ja, men det var inte någon centralmakt som sa att nu ska vi ha en Amazon.
Nej, men precis. Och inte, det var ingen som ens visste att det skulle slå.
Nej, ingen, varken någon företagare eller någon statsbyråkrat eller någon politiker eller någon intellektuell.
Nej, eller de som startade, för de var ju tvungna att testa sig fram vad som flög.
Hade kunnat sagt för 15 år sedan att de fyra, det här GAFA, alltså Google, Amazon, Facebook och Apple. Det kom ju av att vi som konsumenter valde att använda deras plattformar. Det var ju inte styrt.
Nej, och de dessutom misslyckades med de flesta av sina affärsidéer. Även de, våra största techgiganter, tittar man på vad de ägnade sig åt. Det var liksom, Microsoft ville göra mobiltelefoner hela tiden. De misslyckades hela tiden.
Apple var väl så här nära och under för 20 år sedan.
Och Amazon lanserade sig i Sverige.
Amazon, jag menar, det går igenom det i det kapitalistiska manifestet. Var GAFA när jag skrev till världskapitalismens försvar.
Exakt! Det är liksom, bra grej! Ja,
eftersom de nu framstår som så här fullständigt ointagliga monopol, det är den allmänna bilden. Och då så skrevs de att så här, jo, men eftersom dagens sociala medier är ett naturligt monopol, folk vill inte föra över sin information till något annat ställe, så kommer det inte bli möjligt att bygga något nytt. Ja, men det var ju MySpace som Guardians teknikkorrespondent skrev om på den tiden. Det var Nokia som dominerade mobilmarknaden.
Ja.
Och de andra, alltså Amazon och Google och andra, de har ju testat så många sociala nätverk, mobiltelefoner, konsumtionsgrejer och allting. Det mesta har kollapsat. Ja. Några har funkat. Ja. Och det är ju det. Det är trial and error, det är experiment, det är feedback, det är misslyckanden och det är anpassning. Och det kräver just nerifrån och upp-processer.
Ja.
Och det går ju alltid liksom, någon måste ju slå.
Ja.
Och då följer du det och då verkar det logiskt och undvikligt.
Men det här tycker jag är så intressant. Du sa ju Gaffa och fransoserna, men europeerna generellt. Sverige är väl bättre än Europa i snitt. Men jag menar, jag har roat mig att titta på Forbes 2000 och titta på de europeiska, de franska och de amerikanska. Men jag menar, de här Robber Barons, finns ju inte med på listan, så här Rockefeller och allt de heter, de här människorna, Vanderbilt och sådär, va? Jag tror att jag kollade en gång och såg jag, det första namn jag kände igen, det var bredvid Oprah Winfrey på plats 222 typ sådär.
Jag stal faktiskt det till det kapitalistiska manifestet. Tack för tipset. Jättekul genomgång. Medan däremot franska då
i familjer. Samma jävla det är friheten och kapitalismen som utmanar, men här hemma så bara det är samma jävla gamla elit, det är ärvda. Liksom det aristokratiska arvet finns ju kvar. Det står i kontrast till det kapitalistiska alternativet, där det är entreprenörskapet, konkurrensen, nyföretagandet, utmanar det gamla. Så här. Och liksom det här, liksom det är liberalismens kärna som bara, jag har rätt att erbjuda människor frivilligt alternativ som de tycker är bättre. Och det har du inte med att göra. Mm. Och det enda vapen du har, det är våld.
Och där är ju Sverige bättre. Det är ju en innovativ entreprenöriell ekonomi. C.O. Hermanssons 15 familjer som alltid dominerar den svenska ekonomin. Det finns ju två kvar.
Ja, liksom. Och bara så här. Men säg det till Spotify, Klarna, Kamprad. Så här, han har ju fel. Alltså de har ju, där tycker jag att data, det finns så här, du är ju expert på det, men det är så kul när man bara så här, men hela i tes om att om ekonomin släpps fri skulle domineras av liksom gamla adelsmän från 1700-talet, det bara så här, Ingvar Kamprad,
de förlorade ju faktiskt historiskt redan från början. Det var ju adeln som slogs för att få etablera den individuella äganderätten. Det är ju Andrew Linklater har skrivit en fantastisk historia om det där som heter Owning the Earth. Så de såg till att bryta med feodalismen för att de tyckte att de tjänade på det. Och det gick rätt brutalt till liksom, när de inte ville leva upp till alla skyldigheter och sånt där mot, som man hade tagit för sig mot människor som å andra sidan var deras egen. Men På i stort sett en generation så hade i stort sett hela de som ägde jorden tidigare bytts ut. Därför att de var inte kompetenta på det nya. De kunde liksom feodalismen, men de kunde inte producera. Så de slogs ju ut av produktiva bönder och andra som tog över egendomen. Så redan där har du liksom det entreprenöriella som tar över.
Vi kan möjligen klippa bort det där, men jag tyckte du hoppade över en tes där som var, du hoppade över ett antagande i det federala systemet som var att, för där var det ju så att det var ju ojämlika maktrelationer, men där ägaren av jord hade skyldigheter gentemot den som inte ägde jord, och det var liksom
den tidens trygghetssystem.
Ja, ja, alltså. Precis. Det var ju stora välfärdsstater.
Ja, det jag menar.
Och det var det de ville ju bli fria från skyldigheterna i välfärdsstaten.
Jag tycker bara att vi hoppade över det för fort. För du antog att den som lyssnar förstår det. Till det.
Ja, precis, men nu har du förklarat också för de som inte förstod. Men vi
klipp bort det då.
Nej, tvärtom.
Förtydligande. Jag skulle gärna förtydliga ännu mer med bondeupproren mot feudalismen och hur viktigt det var.
Men
arbetsmarknaden.
Men det blir ett annat avsnitt.
Ja, men kontentan
var ju Kina och det bekymmer det auktoritära Kina innebär idag. För den kritiken som är idag är ju liksom att nej, liberaler är obekymrade över utvecklingen i Kina och vill fortsätta handla med Kina och därmed göda den här auktoritära diktaturen. Mm. Och det ställer ju onekligen, alltså Kina av idag är så pass utvecklat, så pass stort, så pass dominerande att det ställer oss inför andra frågor kring liksom, de är så pass marknadsdominerande att de kan förstöra marknader med sina statsingrepp och sånt där. Hur ska man som liberal hantera och sådär, vad är svaret från?
Nej, men det är ju svåra frågor, tycker jag. Som det finns inte självklara svar. Men jag vill ifrågasätta lite den utgångspunkten. Att det, för nu finns det någon slags attityd om att säga, ja, västvärldens liberaler och elit ville liksom gosa med Kina och för att tjäna pengar och sådär. Alltså, om man går tillbaka till skälen varför vi började etablera ekonomiska förbindelser med Kina, så såg det inte ut på det viset. Definitivt inte när liksom Nixon åkte till Kina 1972. Det var ju inte för att Mao, han ville göra Mao till folkpartist.
Han ville likna Sovjet.
Ja, och splittra upp dem två. Det var, vi befann oss i existentiell konflikt mot de här staterna. Och alldeles nyss hade man varit i krig mot Kina.
Mm.
Och det hade varit liksom
hur långt var det mellan freden i Nordkorea eller Koreakriget och Nixons resa? 20 år?
Ja, kortare. Det är ju för att det är 72 åker Nixon till Kina
och Koreakriget var
50 och vad tar det slut? 4-5
3-4.
Där får ni skicka mejl till oss och varga på att vi har så dålig koll på. För övrigt Norberg Segerfeldt Svensson@gmail.com.
Just det!
Norberg Segerfeldt Svensson at gmail.com.
Undrar hur mycket som ligger där.
Just det.
Men poängen är att man var ju livrädd för Kina. Mm. Det var ju det som var utgångspunkten. Jag har ägnat mig lite åt att lyssna på så här oral history-intervjuer med folk i det amerikanska utrikesdepartementet som just handlar om hur tänkte ni, hur agerade ni, framförallt 80-tal, 90-tal. Och då visade det sig att det var ju liksom inga marknadsliberaler där som ville etablera handel med Kina, utan det var ju personer som var livrädda för vad Kina skulle bli. Därför att då hade man just skickat inte bara då en instruktionsbok till Pakistan, sålt en instruktionsbok till hur man gör kärnvapen, utan man hade ju givit dem uran, man hade givit dem ballistiska missiler, hela rubbet. Och man var i förhandlingar med alla skurkregimer över hela världen.
Mm.
Så att bilden var ju att om de inte får sälja kläder och skor, då kommer de sälja massförstörelsevapen till hela världen. Det här kan vara vår chans att etablera något annat. Och nu efter då 40 år senare så är ju Kina med alla dess fel och brister är ju en aktiv motståndare mot kärnvapenspridning. Och liksom till och med deltar i västvärldens sanktioner mot länder som håller på med det. Och de diplomaterna i alla fall som var med på den tiden hade betraktat det som jösses vad ni har gjort världen säkra.
De har dock precis gått förbi Frankrike som världens tredje största kärnvapenmakt.
Mm.
De?
Kina. Mm. De bygger egna.
Mm. Men jag har två kommentarer.
En fråga och en kommentar. Nej, jag skojar med ABF-gubbe.
Ja, det är så här, ABF-gubbe. Vad heter det? Seminarieman.
Ja.
Ja. Nej, men det här är ju en podcast. Som
du får vara seminarieman.
Jag får vara seminarieman, ja, precis. Men alltså, jag tar det första då. Och det är liksom... Även att jag har skrivit en bok om kolonialism och så har jag alltid haft det perspektivet. Och jag... När man tänker på hur de europeiska makterna gjorde för att lägga under sig resten av världen, så var det väldigt mycket att man kom dit, etablerade handelsstationen, köpte saker och lånade ut pengar. Och sen så kunde inte man bara tillbaka till pengarna, och då tog man över strategiska poster. Det kan man se liksom på Sri Lanka, Djibouti, alla de här centrala sakerna. Man ser då Kinas agerande är liksom som en spegelbild av så som sydeuropeerna och sen England betedde sig från 1500-talet och framåt. Och det är exakt samma platser, det är Afrikazon, det är Sri Lanka och så här. Och de lånar ut pengar bara, men ni får investera i den här hamnen, och sen så kan vi inte betala, så får ni äga hamnen. Och så här, så bara. Och så jag ser liksom att den kinesiska expansionen har så starka likheter med den europeiska imperialismen att det är liksom, det är en carbon copy. Och det som sker liksom känns som att när de här man kan historien, så var ju så att Kina var ju isolationistiskt, och britterna kom ju dit på Jonlopen kriget på 1800-talet med såna här kanonbåtar, och så åkte de upp på en flod med en båt och bara sköt, och ungefär som en sån här science fiction film att man kommer över teknologi och bara, ni får böja er och lyda, annars så dödar vi er. Det är den förnedringen som kineserna upplevde som den här stora chocken av att oj fan, vi är inte mittens rike, de kan oss men inte vi kan, och nu ska man ta tillbaka det här. Då gör de exakt samma sak med liksom maktpolitik och sådär. Och skaffa sig då liksom så här, vad heter det, bridgehead, brohuvud, va, runt omkring så här. Det är då det säkerhetspolitiska, och det är väldigt viktigt för västvärlden. Det är väldigt viktigt för mänskligheten att det kinesiska inte får bli normen. Det andra resonemanget till det här benet och vägen som du har, att hur ska vi agera som liberal demokrati för att se till att den här världens näst största ekonomi med snart världens näst största armé inte blir normgivande i världen? För att alla de här klassiska strategiresonemangen så här, som handlar om att en förfallande, svag hegemon som är på väg att korrumperas internt, det har alltid blivit krig. Det är det här Thucydides trap som man pratar om. Thucydides, vad är det?
Fram tills det ögonblick. Har du tänkt på att boken slutar när vi får kärnvapen?
Ja, för att jag har en plan för detta. Planen är så här.
Det var
käften. Om EU, USA och Indien håller ihop, så finns det här. Vi kan bevara ekonomisk öppenhet, men fortfarande kombinera det med ideologisk säkerhetspolitisk hårdhet, att säga att visst, vi handlar jättegärna med er, och det tycker jag är jättebra, men vi kommer inte acceptera att ni donerar världen för att ni är auktoritär och kommunistisk demokrati, diktatur.
Det här är precis det som vi måste vara på vår vakt kring. Och tre poänger som jag tänker på när du nämner detta, hur vi slår tillbaka mot detta. Så till att börja med, så måste vi inse att från ungefär 2010, men allra senast när Xi Jinping blir kommunistpartiets generalsekreterare, så är inga kinesiska företag privata längre. Inte på allvar. Utan nu är de underkastade kommunistpartiet, och vi måste vara medvetna om det. Det gör mig inte särskilt mycket när det gäller att vi ska köpa sterila plastpåsar eller klockor eller porslin. Tvärtom, det är jättebra, det är jätteviktigt att vi gör det.
För handel är fortfarande bra för oss.
Ja, exakt. Och det är jätteviktigt att vi har möjligheten att montera ihop iPhones där borta. Och Kina får visserligen då 1,3% av försäljningspriset av en iPhone.
Så viktigt. Viktigt.
men det är precis det som gör att vi då kan specialisera oss, eller USA i det här fallet, på att göra de viktiga komponenterna och att se till att man har design, forskning, utveckling, programmerare, lagerarbetare. Ja, skattemyndigheterna får liksom 98,7% istället. Så att det är inget problem. Men det är ett problem om de äter sig in i vår fysiska och digitala infrastruktur. Och om de köper sig in i de här brohuvudena i våra hamnar och liknande. Och där måste vi granska kinesiska investeringar på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Det är inte okej att de köper vad som helst. Det tycker jag är den första biten. Det andra är precis det du säger. Vi kan hålla ihop. Vi måste hålla ihop, och vi har varit usla på att hålla ihop. Vi är fler.
Vi är fler och rikare och har större vapen och rikare och alltihop.
Ja, och de är fortfarande per capita, så är de på Gabons nivå.
Ja.
Så att om USA, Nordamerika, Europa, Japan, Indien, Australien, Korea, Nya Zeeland, Korea, Taiwan håller ihop, så är vi fler, rikare, och då kan vi inte låta Kina spela ut oss som vi har låtit dem göra tidigare. Precis. Där vi har låtit Norge eller Australien då hang out to dry.
Som ryssarna gör med sin jävla gas och detta, va? Vi har redan lärt oss hur en auktoritär, sunkig stat fuckar upp enigheten i västvärlden.
Just Sverige har väl dock agerat, om vi tar andra världskriget, liksom, alltså tjänat på...
Det var så länge sedan, och det är inte
det illustrerar ju poängen. Liksom. Jag menar, Sverige har inte skämts för att vara det där landet som gör upp med rätt...
Men det är ju det som är risken, att vi fegar ur. Och det är ju vårt fel. Vi är fler, vi är rikare, vi har... Borde ha, i alla fall.
Innovationskraften. Vi har bättre fungerande samhällen, vi har allt egentligen.
Och då är det vårt fel om vi inte kan stå emot detta. Och det får mig till den tredje poängen. Det skulle vara lite lättare för västvärlden om vi hade lite mer produktivitet, lite mer innovation, lite mer tillväxt. Mm. Så att inte allting kom där bortifrån.
Mm.
Då skulle vi kanske... Både framstå som lite mer eftersträvansvärda som ideal för resten av världen. Och vi skulle ha lite mer möjlighet att genomföra de investeringarna som behövs. Så kommer slutvignetten. Är det någon som har några slutord om vad vi ska göra
det här,
med Kina?
Det här smäller min poäng med min Frankie-bok, som är så här att vill man leda måste man liberalisera. Utan att liberalisera får man till dynamiken som gör att man är i framkant. Det är bara genom att vara i framkant som man kan leda. Och man kan inte resignera och bara säga, men vi har bara industri, vi trycker stål, vi har vackra museum och stora boulevarder. Utan vill man möta det här stora existentiella hotet för inte bara vår livsstil, utan för vad som ska vara dominerande i världen, ska mänskliga rättigheter, ska liberal demokrati vara normen i världen, då måste vi vinna det här kriget. Och det här kriget kan vi bara vinna genom att liberalisera våra ekonomier så att vi blir dynamiska och en förebild för resten av världen.
Och då måste vi vinna mot både Kina och Frankrike.
Ja, och Polen och Trump.
Ja.
Och Trump inom oss. Och Kina inom nationen.
Ja.
Det är ju det som 1800-talets svenska liberaler sa. Vi måste ha ett försvar mot Ryssland inom och utom
oss.
Men alltså det som stör mig lite grann apropå just populärkulturen som nu spelas eftersom vi borde sluta, tycker Frida. Men det tänker jag absolut inte göra.
23 och 18.
Därför att...
Hur länge har du på?
Länge.
Jag är väldigt bekymrad över TikTok.
TikTok?
Ja.
Okej, kommer avslutningen. Ja. Mattias ska rasa mot TikTok.
Nej, men så här. Men det är kul. När Kina gör saker som är kul. När Kina gör saker som lockar. Det är ju liksom... Jag menar, hur sänkte vi Östeuropa och Sovjetunionen? Det var ju genom att det var så jävla tråkigt.
Ja, just det.
Och jag menar, trots allt, generellt sett så är ju liksom problemet med en diktatur att i grunden vill ju ingen leva där. Jag menar, till och med eliterna i diktaturer skickar sina unga till... Vad skickar de? De skickar dem till väst, förstås. Vad vill de ha sina tillgångar? De skickar dem till väst. De pratar så jävla mycket om nationalism.
Enda gången jag sitter i en taxi i Paris är det så här, så bara, ja, just det, Senegal. Mm. Ja, han, presidenten bor ju borta.
Ja, men det är ju det. Men börjar Kina också konkurrera om det som är kul, då säger det något om att västvärlden har problem. Och det är lite grann det du illustrerar.
Det är
otroligt bra poäng.
Den dam där de... Där liksom deras populärkultur blir cool. Ja.
Men nu vill ju Xi slå ihjäl det, så han kommer ju lösa det. Men tyvärr inte genom mer konkurrens, vilket det borde vara.
Kommer ni ihåg, ni är lite yngre, men kommer ni ihåg Alga Pugacheva?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.